Du lyssnar på 25 minuter, en konversation om personlig utveckling, producerad av Trade Venue AB. Vi har ett syfte i det här programmet, och det är att ge verktyg och inspiration till förbättring. Jag heter Carl-Mikael Syding. Med mig har jag alltid Ludvig Sundström. Avsnittet sponsras av Investerar-SM, en tävling som arrangeras av den svenska börsen Nordic Growth Market, NGM. Tjena Ludvig.
Tjena Micke.
Förra veckan så pratade vi om hur teknik förändrar vårt sätt att tänka och bete oss på. Och idag ska vi följa upp det här lite grann med 25 tekniska hjälpmedel som vi använder och rekommenderar. Det kan vara anteckningsverktyg, olika typer av hörlurar eller kuvertlakan till exempel. Och det här är ju saker som vi använder och rekommenderar. Och du kan säkert ha massa andra tekniska hjälpmedel som du vill berätta om för oss eller för några andra. Och då är du hemskt välkommen att mejla oss på 25 minuter.
Ja, eller skriva till oss på Twitter. Så retweetar vi det. Och sen så samlar vi ihop alla de här rekommendationerna i antingen lyssnarbrevet på tisdagen, eller om vi får in många fler efter det, så kör vi en uppsamling veckan efter helt enkelt.
Mm. Och ja, det här är ju det här blir lite ovanligt, lite annorlunda avsnitt. Extremt praktiskt. Vi har helt enkelt våra cirka 25 tips på prylar, program, hjälpmedel som vi presenterar här. Och är det så att du undrar, vad då är nyhetsbrev? Var får man tag i det här någonstans? Ja, då går du in på 25minuter.se och där är det bara att anmäla din e-mailadress. Ja, allting ska inte bara vara effektivt jämt, utan det kan vara lite njutbart också. Och jag till exempel har en sabreringssabel som den ser riktigt exklusiv ut, men den kostar inte särskilt mycket. Den går att hitta på hemmakocken.nu. Vi är inte sponsrade av dem på något sätt, men det är en trevlig sajt. Där kan man också hitta en riktigt snygg ostronkniv och en ostronhandske i metall som gör att man helt enkelt inte skär sig om man slinter med den där vassa ostronkniven.
Ja, du vet inte hur många jag har haft vänner på middag och de frågar mig, Ludvig, var är ostronhandsken?
Ja, precis. Och då kan du hitta den på hemmakocken. Jag har även kuvertlakan från något som heter Millenotti. Den kan man hitta på Sova. Det är alltså ett lakan som är sytt på ett visst sätt som gör att det sluter om runt bäddmadrassen och därmed ligger kvar helt och hållet. Det blir inte bara att du viker in lakanet under, utan det sitter fast.
Mm, praktiskt.
Mm. Då kan man ägna sig åt nästan vad som helst i sängen utan att det där lakanet lossnar och korvar sig. Så att du råkar, gud förbjude, röra vid själva bäddmadrassen utan ett lakan emellan. För vem vet vad den där bäddmadrassen har varit med om?
Ja. vad har du mer?
Ja, alltså jag har ett styrkelyftarbälte från Wallander. Man kan gå in på wallander.se om man vill hitta dem där. De rekommenderas högt av Styrkelabbets Daniel och Filip. Och jag är väldigt nöjd med mitt också. Det är riktigt kraftigt och stabilt. Och det är en ordentlig kvalitetskänsla. Och det är skönare och roligare att träna med det. Ha några andra små saker. Om det är så att du är en sån som letar efter en bra hudlotion, så har jag också letat igenom alla både exklusiva och riktigt billiga märken. Och det jag har fastnat för, det är Bulldogs vanliga hudlotion. Den känns fräsch, den luktar gott, lite lätt liksom av kära kanske man skulle säga. Möjligen lite trä som alla här parfymer. Och ja, den får i alla fall min hy att kännas lugn och fräsch.
Mm. Du, en fråga om såna här hudlotioner. Mm. Behöver man såna, eller rättare sagt, vad behöver man? För jag använder ingenting alls.
Alltså jag vet att det finns någon forskare på KI som helt och hållet säger att det här är ren idioti att ta någon konstig typ av fettlösning och trycka upp i ansiktet. Det hindrar liksom den naturliga funktionen hos huden. Och å andra sidan så har du massor med folk som säger att om du inte använder det här så skadar väder och vind och uttorkning i olika miljöer huden så att den ser äldre och torrare ut. Jag vet inte.
Jag
vet
inte heller, jag har ingen koll alls.
Jag vet inte om det bara är att jag är beroende. Om du inte använder någon, då ska du inte börja använda någon, tycker jag. Det finns ingen anledning. Det blir bara ett moment till i livet.
Men har det någonting att göra med ålder? Eller har det något att göra med om man är ute mycket i solen? Eller?
Nej, alltså jag vet inte. Det är klart, har du bränt dig, då rekommenderar väl rätt många att man ska smörja in sig med någonting.
Ja, det är ju en sak är ju solskydd, men det är ju en annan sak.
Men även efteråt, för att dämpa både smärta och kanske lindra på riktigt på något sätt. Men jag vet inte. Det här är ingenting som jag tänker ge mig in i och vad som är forskningsstött eller inte. Jag säger bara att om du redan använder hudlotion men du tycker att du kanske inte har hittat den du vill använda, du letar runt lite fortfarande, ja, testa en bulldog.
Okay.
Vi är inte sponsrade av dem heller.
Nej.
Jag har en blodtrycksmätare.
Det är en bra grej.
En Beurer BC32. Det är nog typ en av de allra billigaste som finns. Och jag vet att sjuksköterskor garvar åt den här och säger att du ska aldrig någonsin testa blodtrycket hemma med någon produkt du har köpt på Elgiganten. Men den ger konsekventa resultat. Och under den tiden som jag jobbade och faktiskt fick riktiga blodtrycksmätningar så synkar de väldigt bra. Så jag litar på den här.
Vi hade en, nu har inte jag kvar den för min kompis har den, men när jag var i Thailand, då hade vi en hyfsat dyr en ändå. Och vi mätte varje söndag, två gånger, en gång på morgonen och en gång på kvällen. Och sen bokförde vi in i vår common place. Och det tror jag är en bra vana att ha från tidig ålder. Det är det här som jag tycker är det här med preventiv hälsa. Att ha koll på mineraler, vitaminer och hormonnivåer. Och även blodtryck.
Vidare, jag har en enkel miniräknare. Nu pratar vi liksom en sån här som kostar 10-20 kronor. Den är stor, den har helt enkelt siffrorna och de fyra räknesätten. Om den ligger bredvid mig på bordet så kan jag räkna ut enkla produkter som annars är mer eller mindre omöjliga att räkna ut i huvudet. Och det går snabbt, jag behöver inte starta något Excel eller ta fram kalkylatorn i telefonen. Ingenting som kräver något extra moment, utan det går inom en sekund så kan jag ha slagit in det här lilla grejen som jag vill ta reda på och fått svaret. Det tycker jag är produktivt. Och
så minskar det också det här med om du sitter vid datorn och googlar. Då du minskar risken för att komma in i en extra googling som kan leda bort dig.
Visst, du kan ju skriva in 13x27 i URL-fältet eller i Google och du får svaret direkt. Men som sagt, då är du där inne igen och riskerar att bryta ditt deep work eller vad det nu är.
Det är med, alltså, kanske är någon häftig annons där liksom, att fixa en semester i Ibiza för 50 kronor. Ja, jag vet inte, men någon supergrej där som man bara trycker på.
Jag gillar att lyssna på podcasts i en iPod. Det finns till exempel en iPod Shuffle, väger 12 gram, kostar 600 kronor knappt. Och då får man med sig alla podcasts som man vill. Den är inte vägen i fickan. Det gör inte så mycket om det skulle komma ett ösregn. Jag gillar också att röra mig utan att ha telefonen med överhuvudtaget. Dels för att den är bulkig och i vägen. Och dels för att jag inte vill bli störd.
Ja, jag var ju utan min telefon i en och en halv, nej, inte en och en halv, men mer än en månad. Och det känns lite konstigt de första dagarna, men man vänjer sig. Det är ju rätt skönt.
Och som jag sa i förra avsnittet, före 1994 så tog jag aldrig med mig telefonen.
Ja. Men det är också en intressant sak där med att då är det som ett specialverktyg. Du har bara en enda funktion. Så det är en dedikerad grej. Du går ut och du har din podcast där. Och sen har du inga distraktioner.
Och jag kan förstå att man kan tycka att ja, men det där är inte decluttering. Du har en extra grej helt i onödan. Men för mig är det så mycket värt det, alla timmarna som jag är ute med Ronja och lyssnar på podcast, att ha det väldigt, väldigt smidigt.
Okej, har du något mer?
Ja, jag har en Kindle Paperwhite. Det är alltså en e-läsare där som inte är bakgrundsbelyst. Så du får minimalt med sånt här blått ljus, vilket gör att den här är nästan lika bra att läsa innan läggdags som en vanlig bok. En vanlig bok dessutom det kräver ju att du har på någon typ av lampa, och den lampan i sig riskerar att störa dig. nu är inte de blåa om det är en riktig glödtråd, men har du någon typ av LED-lampa som är felställd, då är nog Kinden till och med bättre. Vilket fall som helst, så den här stör inte min sömn överhuvudtaget. Och jag har läst någon forskning om det här, och det är som med kaffe. Om du dricker kaffe och det inte stör din sömn, då är det inga konstigheter. Men om du dricker kaffe och det stör din sömn, ja, då ska du inte göra det.
Stör det verkligen min sömn?
Ja, min också. Och det är samma sak med en e-läsare. Du märker själv om det här gör att du sover bra eller inte. Jag somnar väldigt väl medan jag läser en Kindle. Och den är väldigt lätt att lägga undan då.
Okay.
Jag läser faktiskt till den faller ur handen. Och då bara trycker jag off och skickar in den under madrassen.
Okej, så den förstör alltså inte melatoninproduktionen?
Nej.
Okej, fint.
Men det finns, alltså forskningen kring det här med blått ljus och melatoninproduktion, den är lite, på sistone så har den blivit ifrågasatt. Och det har visat sig att det är ganska individuellt. Och det beror också på hur din övriga dag har sett ut. Har du fått gott om starkt solljus mitt på dagen utomhus, då gör en sån här blåljusskärm ganska lite skada. Även på kvällen. Men återigen, det är individuellt. Så känn efter själv hur du funkar.
Okej, det visste jag inte. Jag utgick från att det var dåligt bara. Men jag har också upplevt själv att blåljus och typ att sitta med en telefonskärm eller någonting, det är inte bra. Så jag gör inte det 2 timmar innan jag lägger mig. För det har jag märkt på länge att det inte funkar. Det skulle ju kunna vara så att det är placebo, men även placebo har ju en effekt. Så.
Det var ju ändå, det har varit några undersökningar i början som visade att det hade en klart negativ effekt. Men återigen, det är som med allting sånt här. Testa vad som funkar för dig. Men är det så att du inte får dina ordentliga timmar, vaknar utan väckarklocka? Det är förresten en antirekommendation här. En teknologisk hjälpmedel som jag inte har, det är väckarklocka. Mm. Jag tycker man ska vakna utan alarm.
Då har man ju en bra vana inställd i alla fall, om man kan göra det.
Jag använder eltandborste. Det är så svårt med såna här saker. De är bara liksom en del av ens liv.
Ja, men jag har inte en sån, så jag borde skaffa en sån.
Ja, och det började faktiskt med att min tandläkare för kanske 10 år sedan sa att eltandborste är bättre än en vanlig tandborste. Du kommer åt bättre, det blir bättre borstat, massagen av tandköttet blir bättre. De patienter hon hade som använder eltandborste säger att de använder eltandborste hade bättre tänder än de som sa att de använde gammaldags. Mm. Så det verkar vara ganska klart och tydligt. Det är bättre med eltandborste. Du får tag på en Brown Oral-B av olika varianter för mellan 200 och 2000 kronor. Kanske inte måste köpa den för 200 tycker min tandläkare, men lägger du 400-500 då har du en bra.
Hur mycket har du för? Vad har du för någon?
Jag kommer inte ihåg. Jag har haft den länge. Jag bara byter toppen på den.
Okej.
Själva borstet.
Ja, men det ska jag ta och kolla upp efter det här. För övrigt, en till sak. Har du koll på det här med munskölj? Om det har någon vidare bra effekt utom att det luktar gott?
Min tandläkare säger att det inte är bra. Återigen, det är anekdotiskt. Men om hon har 1000 patienter som glider in och ut ur stolen. Och hon noterar att de som säger att de använder till exempel Listerin. De har sämre tänder än de som säger att de inte gör det. Men det kan bero på så himla mycket. Det kan vara att folk med dåliga tänder väljer att köpa Listerin.
Eller att de gör det och så tänker de att nu behöver jag inte borsta tänderna för att jag bara haft den här.
Precis.
Det är lite lat.
Precis. Så det är väldigt svårt.
Det är som en quick fix.
Ja, vad är hönan och vad är ägget i det här fallet?
Ja.
Men jag testade att använda Listerin under typ ett år. Påverkad av reklam och jag tycker att tänder är viktigt.
Ja, absolut.
Men sen sa min tandläkare att vad sa du nu? Använder du Listerin? Sluta med det.
Alltså?
Ja, och så fick jag veta, och så berättade hon den här historien om vad hon observerar hos sina patienter.
Ja, det är ju lite kul med munskölj, för det finns anledningen till att det blev riktigt stort som en industri från början i USA. Det var för att de hittade på uttrycket halitosis för som en slags medicinsk term för att ha dålig andedräkt. Och så presenterade de sin produkt som lösningen till halitosis. Och så blev folk jätterädda att ha halitosis för läkare. De betalade några läkare och fick dem att skriva lite rapporter om det här med halitosis. Och så resten är historia.
Ja, okej. Okay. Vilket fall som helst så är det i samband med tandborstning här en anti-rekommendation. Sluta med munskölj om du håller på med det. Det är bara, det är helt onödigt.
All right.
Jag har ett par antibrushörlurar. Det är kanske min absoluta älsklingsprodukt. Jag har ett par in-ear, alltså såna här buds som man stoppar in i örat. Dock har jag trådar till mina, inte som Apples AirBuds eller vad de heter.
Okay.
Mina heter Bose Quiet Comfort 20i. Nu så tror jag att det är 20II, alltså 22 som gäller. Och det är alltså digital brusreducering, så att den fångar upp ljudvågorna som är på väg mot mig, räknar ut antivågor med hjälp av en liten vidhängande dator, ett litet kretskort, och så skickar den ut de ljudvågorna in mot mina öron tillsammans med bruset utifrån, så att det cancelleras helt enkelt. Ljudvågor är som vanliga vågor på sjön, och skickar du en dal och en våg samtidigt som är lika stora, så blir det helt platt, det vill säga tyst.
Det här är en ganska ny teknologi, va?
Nej, alltså faktum är att det här har använts hos alltså jägare och andra som använder skjutvapen, har använt det här i tiotals år. Men det nya är att man har kunnat göra det mindre och mindre, och förstås bättre och bättre, snabbare och snabbare.
Mm.
Och nu kan du ha det i såna här in-ear-hörlurar med en liten platt pryl vidhängande.
Tror du att det är en väldigt ny, alltså en innovation, en kreativ grej, att de kom på att man kunde ändra till ljud väldigt nyligen? Eller har man kunnat gjort det länge, men det var först nu man kom att tänka på det? Eller är det någonting som har varit planerat under en lång tid, tror du?
Alltså ljudkancellering och även ljuskancellering, det har man känt till i 100 år. Säkert mer. Och det är i flera decennier så har man använt brusreducering på olika sätt. Men det här att använda dem i musikhörlurar, det är väl kanske ganska nytt.
Mm.
Och det är fortfarande ganska dyrt. Mina Bose kostar 3 200.
Ja, det är ju en del.
Mm. Men om man är van vid att gå och köpa ett par vanliga buds för 320 kronor, så ja.
Det är jag. Men ja. Du är lite av en audiofil då?
Ja, lite grann. Och inte minst när jag går runt och lyssnar på podcast. Så trafikbrus, eller om man sitter på ett flygplan. Jag vet inte varför, men jag hamnar alltid vid motorn.
Okay.
Eller vid skrikande barn. Det är oerhört skönt att sitta på ett flygplan och så ser man skrikande barn några säten bort, och man ser hur andra flygpassagerare skruvar på sig och är upprörda. Och jag hör bara det här som ett litet, ja, men jag noterar att ja, men det där barnet ger ljud ifrån sig, men det stör inte det minsta.
Det där är ju ett alldeles ypperligt exempel på när teknologi gör livet bättre och enklare.
Mm. Så det där är min den och Kindle. De två har verkligen lyft min vardag. Flera timmar om dagen har blivit mycket bättre tack vare Kindle och mina Bose Quiet Comfort.
Mm.
Nu har jag gått igenom mina vardagsprodukter. Nu kan vi gå över till lite mer produktiva hjälpmedel som mjukvaror och liknande. Vad har du, Ludvig?
Ja, till att börja med så har jag Evernote och OneNote som vi nämnt flera gånger under programmets gång. Och det är främst, jag har min commonplace. Först hade jag den i OneNote. Sen så emigrerade jag till Evernote när den blev för stor. Och för jag ville ha en bättre synk till telefonen. Och jag har ju gjort ett tidigare avsnitt som blev ganska uppskattat om just commonplacing. Så om man inte redan lyssnar på det, kan man lyssna på det.
Vi tycker verkligen att man ska ha en commonplace. Ett ställe där man för strukturerade anteckningar, kanske gärna med påminnelser, så att man får en sån här spaced repetition-effekt. Att man får se sina egna anteckningar igen i framtiden. Allt som behövs är att dra igång, ladda ner till exempel Evernote eller OneNote och skriv en anteckning, till exempel en best practice om någon jobbgrej eller en vana.
Mm. Jag har nu nått en nivå när jag kan göra, det är svårt att säga en viss procentuell del, men jag skulle gissa på ungefär 80% av mitt arbete kan jag göra i min commonplace, och den kan jag göra vart som helst. Och det hade jag aldrig kunnat gjort om inte jag lagt ner en massa tid på att skapa struktur över vad jag håller på med. Så jag sen kan arbeta inuti den strukturen, inuti de mapparna och ja, de systemen som jag har byggt. Det kräver en del kreativitet att man tänker, men det gör livet mycket snabbare och enklare. Så om man kan göra det tidigt, då kan det lönas väldigt mycket på sikt.
Evernote har underlättat att se till att hålla ordning på mina tankar och idéer.
Mm, det är allt ifrån bokföring till personlig utveckling till böcker till podcastavsnitt.
Ja, mer?
Rescue Time, det har du nämnt flera gånger. Och det är ju då ett program som... det är ett program. Men det är först, det är en hemsida och ett program. Och vad den gör är att den mäter hur du lägger tiden på datorn. Och då får du uppdateringar där du ser ja, hur så att säga produktiv du har. Du kan själv ställa in vad du vill definiera som produktivt. Hur du spenderar tid på datorn. Om du sitter på sociala medier till exempel, det är inte produktivt. Generellt sett. Och då får du ställa in vad du tycker kan passa som produktiva grejer. Och om du gör det i början, då får du sen ganska pricksäkra rapporter. Och då får du feedback så att du kan förbättra hur du sitter vid datorn. Och du blir mer... ja, du blir bättre på att sitta vid datorn.
Mm, och när man bara säger sociala medier, då kan det ju låta lite trubbigt kanske. Men du kan ställa in att... man kan ställa in att Twitter är produktivt, men Facebook är inte produktivt.
Ja, du kan välja hemsidor.
Ja, så exakt i detalj kan du välja vad som är nöje, produktivt, improduktivt, slösar in med tid.
Mm, så se till att göra den inställningen om du kör med Rescue Time. Om du redan använder Rescue Time men du inte har gjort den här inställningen, gå in och gör det direkt. Så behöver du inte tänka på det ännu mer sen. Och en till grej du kan göra med det är att du kan koppla samman Rescue Time till din Common Place, din Evernote eller OneNote med ett program som är nummer tre här, rekommendation nummer tre, IFTTT, if this then that. Och det är ett program som är helt gratis, en hemsida man kan gå in på och skapa så kallade recept. Och då kan man koppla samman olika program. Om man är lite kreativ kan man koppla samman alla möjliga program. Evernote går att koppla till jättemycket.
Och ett recept, slutcitat, är alltså en slags beslutsregel. Alltså... if this, then that. Har det här hänt? Har du gjort någon viss aktivitet på datorn eller i en app? Då utför den ytterligare en aktivitet eller skriver en notering eller skapar ett e-mail eller vad det nu kan vara för någonting.
Mm, du kopplar samman och sparar tid. Och så, om du kan hitta lite såna grejer som automatiserar vardagen, då kan du spara tid, göra roliga grejer och så vidare. Bli mer effektiv. Och det finns jäkligt mycket korkade recept på den här hemsidan. Men om man är lite kreativ på egen hand kan man skapa smarta. Eller om man vet vad man letar efter så kan man hitta bra.
Nu kanske jag är teknikfientlig, men just den appen har inte alls fastnat för mig. Jag tittade lite grann på den, testade några recept. Känner bara att... då händer det saker som jag inte vill ska hända. Det är lite som när man kopplar samman Facebook och Twitter och Pinterest och alla möjliga appar, så inser jag att ja, men det jag skriver på Twitter vill jag inte ska hamna på Facebook eller tvärtom. Och har jag ett recept som gör saker automatiskt, då blir jag ibland irriterad över att det händer saker i andra appar som jag inte vill ska hända. Det är förstås har att göra med att jag gör klumpiga recept, men jag vill ha större kontroll över vad jag gör i respektive på respektive plats.
Ja, det där håller jag med om fullständigt. Men som sagt, det finns bra recept och det finns dåliga recept.
Samtidigt, jag gillar ju när jag beställer en resa och det automatiskt hamnar i min Google-kalender. Så det är uppenbarligen ett recept som någon annan har gjort åt mig som jag inte ens kontrollerar, men som jag uppskattar.
Ja, det är ett exempel på någonting som man skulle kunna göra vid IFTTT också. IFTTT också.
Investerar-SM, en tävling som arrangeras av den svenska börsen Nordic Growth Market, NGM. I Investerar-SM får deltagare chansen att testa sina kunskaper i handel med aktier, råvaror, index och valutor. Den tävlande som lyckas skapa den högsta avkastningen under tävlingsperioden, 3-21 oktober, vinner första pris, 100 gram rent guld till ett värde av cirka 40 000 kronor. Cirka 15 000 investerare förväntas i år delta i tävlingen. Många kända blogg- och Twitterprofiler som Gottodix, Snåljåpen och Anna Svan kommer också att delta och tävla mot varandra. Investerar-SM är helt kostnadsfritt. Anmäl dig idag på www.investerar-sm.com.
Om vi sen går vidare till nästa grej, vilket är Google Alerts. Det är säkert många som lyssnar på det här som vet vad Google Alerts är och använder det. Men om man inte redan använder det, då borde man göra det. För vad Google Alerts är, det är att du får ett e-mail som säger till dig när det skapas en hemsida eller ett visst ord nämns i en sida som skapas i en hemsida. Så om du har ett företag, då skriver du in ditt företags namn, så får du se, du får uppdateringar på när du nämnts till exempel, ditt företag har nämnts, eller ditt eget namn, om du skriver in så här Mikael Syding, och så ja, skriver någon på andra sidan jorden ett blogginlägg som heter Mikael Syding är en giant douchebag. En enkel grej, man gör det en gång, sen är det fixat. Och ett smart sätt man kan använda den på, till exempel om man är student eller om man vill ha ett nytt jobb, det är att man kan söka efter, man kan ha ett sökord som så här, jag vet inte vilken titel, men låt oss säga programmerare. Alltså programmerare i Linköping. Då får du upp, om du tar ett bra sökord där för Google Alerts, kan du få automatiska uppdateringar på när någon arbetsplats söker efter en programmerare i Linköping. Så slipper du hålla på att söka efter det hela tiden.
Ja, eller skulle du mot förmodan vara intresserad av ett företag som Arkham, så kan du ha en alert på additiv tillverkning. Eller om du mot ännu mer förmodan skulle vara intresserad av det här lilla företaget Fingerprint, så kan du ha alerts på någonting som har med patent och Fingerprint att göra.
Mm. Det finns lika som IFTTT. Google Alerts kan användas till hur mycket som helst. Nu sa vi bara några enkla exempel som alla borde använda.
Mm. Och sen har vi... Nej, vad har du mer?
DuckDuckGo, vilket är en anonym surfmotor. Eller vad säger man? Browser, säger man.
Mm. Jag använder inte den.
Ja, men det kan man göra om man vill. Och Google, om du använder Google, de är visserligen väldigt bra, men de spårar alla dina sökningar. Vissa personer vill hellre vara anonyma. Då kan man använda den här sökmotorn istället.
Mm. Jag använder Tor, alltså The Onion Router.
Mm, den funkar väl också, tror jag.
Mm. Men, den är också anonym. Det är egentligen samma typ av upplägg. Det är någon typ av... Jag vet inte om det är så här, men onion låter ju som lök. Så jag misstänker att det är ett antal skal av säkerhet och maskering, anonymisering, som gör att det inte helt enkelt inte syns vad man gör.
Mm. Ja, det är ju samma funktion i båda fallen i alla fall.
Där kanske man kan nämna också att om du brukar använda det här inkognitoläget, det har ingenting med det här att göra. Inkognitoläget gör bara att saker och ting inte sparas på din dator. Så andra i hushållet kan inte se var du har varit någonstans. Men däremot så kan...
Ja, din ISP.
Ja, precis. Din bredbandsleverantör och ja, alla utanför huset kan se exakt vad du har för historik.
Mm. Hur är det om man raderar då?
Ja, då är det ju borta. Eller hyggligt borta. Så mycket borta som det kan vara. Egentligen måste man skriva över den delen av hårddisken 100 gånger med slumpmässiga tecken. Mm. Men för alla praktiska grejer så är det ju borta för övriga i hushållet.
Okay.
Men inkognitoläget är ju, det är nästan värdelöst. Förutom om du gör konstiga sökningar som du inte vill ska ploppa upp att du har sökt på.
Ja, om vi sen går vidare till nästa, då är det Scrivener. Och det är ett program, det kostar en slant. Vad kan det vara, 20-30 dollar?
40 dollar tror jag, 350 kronor.
Har de höjt priset nu?
Jag var inne här om dagen och tittade. Det kan vara så att det finns någon typ av studentpris som är billigare eller någon mindre version. Jag sökte på Scrivener full version för Windows.
Jag köpte det kanske på en rabatt.
Ja, men det är rabatter lite då. Det stämmer. Så liksom, det kan mycket väl vara så att det kostar 20 eller 30 ibland. Men jag tror fullpris är 40 dollar.
Ja, det är ingen stor summa. Och det här är ett skrivarprogram som... Ja, precis som att du kan skriva en bok i Word om du vill. Och Word funkar för att skriva en bok. Men Scrivener är ganska mycket skönare. Några av de grejerna som är bra med Scrivener, det är specifikt för att skriva längre texter. Det kan vara allt från filmmanus, det håller inte jag på att skriva. Men jag skriver min bok, jag har skrivit en annan grej, jag har skrivit lite längre texter. Och för texter som är längre än en essä eller någonting, då kan det vara skönt att kunna dela upp i olika sätt. Micke, kan du förklara lite bättre?
Ja, egentligen är det lite förvånande över att Word och Google Docs inte har de här funktionerna. Eller så finns de någonstans, men man hittar dem inte för att det är typiska ingenjörsprogram. Men i Scrivener, då är det är liksom nativt att du får kapitelindelningar. Så det blir liksom som en katalogstruktur där du väldigt lätt ser vad kapitlen heter, var de är någonstans, vilken ordning. Du kan flytta runt dem precis hur du vill. Och inne i kapitlen så kan man ha massa extra information, bilder, länkar vid sidan av det här så kan man ha metainformation i stil med till exempel platser eller karaktärsbeskrivningar eller till och med karaktärsutvecklingslinjer.
Om man vill skriva en novell till exempel.
Jag använder ganska enkla funktioner i Scrivener. Men framför allt så är det just det här med kapitelhanteringen och sättet som man kan hoppa mellan informationen, ha flera kapitel uppe samtidigt vid sidan av varandra i själva programmet och flytta information mellan dem. Och sen också förstås stuva om i kapitlen, vilket om man skriver en non-fiction-bok är väldigt, väldigt användbart.
Ja, det är extremt bra för redigering av längre texter. Och helt enkelt få översikt över allt man gjort. Och också att det är väldigt användarvänligt och, vad ska man säga, customizable. Man kan fixa om det och använda sitt eget sätt för att läsa eller redigera eller hur man nu vill göra. Det finns många sätt som man kan strukturera programmet för.
Ja, det känns lite grann som att man har ett stort skrivbord när man håller på och författar. Och på det bordet så kan man lägga ut massa högar med saker. Det blir väldigt lätt att få, det är massor med saker igång hela tiden. Och det blir väldigt lätt att hitta grejerna. Man har, dessutom kanske man har en whiteboard och en corkboard, alltså liksom någon typ av anslagstavlor där man kan ha lite minneslappar och annat. Och samma sak finns i Scrivener på ett smart och lättillgängligt sätt. När man däremot i Word och Google Docs, då ligger allting bara i en enda lång sekvens och det är ganska jobbigt att scrolla fram och tillbaka och hitta grejerna.
Ja, summa summarum, Scrivener är ett bra program om man vill skriva längre texter om bok. Annars så är det inte så jätteintressant.
Nej, och det är liksom en flaska champagne eller två drinkar ute.
Ja, det är också bra om man skriver en uppsats, alltså akademisk. För då gör det väldigt enkelt.
När man väl sen ska göra det här till en bok eller skriva ut det, då finns det massor med olika sätt att rendera den slutgiltiga texten på.
Mm,
du kan välja formatet manuskript eller uppsats eller bok eller en pdf. Så när du väl är klar och du kan välja vad som ska vara med i det där också. Det markerar man på olika kapitel och olika anteckningar vad som ska vara med i själva den slutgiltiga renderingen. Medan det skulle vara svårare och kanske till och med omöjligt i Word.
Ja, precis. För där måste du ju konvertera på något sätt. Om du skriver en bok och vill uppladda den på Amazon, då har de ju direkt, vad heter det? Compile as KDP.
Mm. Eller även Mobi, tror jag. Alltså den här Kindle formatet.
Hur som helst, den slänger ihop allt gjort i ett bra material och det skulle ta dig ganska lång tid att göra annars.
Mm, men det här är då förstås, om du ska skriva längre texter och det kanske är lite specialgrej. Det är inte alla som är författare på det sättet. Men även för en universitetsuppsats, absolut.
Mm.
Eller kanske en konsultavhandling.
Mm. Ja, om man sen går vidare, det här är en självklarhet för alla som är på internet. Adblock. Alltså, säkert många som lyssnar på det här har det redan, men om man inte har det, skaffa Adblock. Jag ser folk som har såna datorer och de är ute på internet och de har reklam uppe och det är helt onödigt.
Va? Låter riktigt konstigt. Reklam på internet?
Ja, men du vet den här pop-up så...
Jag vet.
Ja, skaffa Adblock bara. Nästa grej, det är Firebug. Det är kul om man håller på med design eller programmering. Då finns det... Vad det här programmet Firebug gör är att när du installerar det som en webbrowser, precis som Adblock, så kan du bara trycka höger musknapp och sen var som helst på ett element på en hemsida så får du upp koden och CSS:en och HTML:en och du kan se hur de har gjort ett visst element på sidan. Kan du sno det?
Mm. Och jag har Firebug, men jag har fortfarande inte snott någonting och min hemsida ser ut så att jag får nästan varje dag ett mejl från någon som är upprörd över att det är bra innehåll men så himla fult.
Ja, men om man vill själv lära sig självprogrammering, då kan man göra det där. Jag är själv absolut ingen expert programmering, men jag kan grunderna. Och det har jag lärt mig genom Firebug och VC3 Schools.
Mm.
Nästa grej, det är Flux. Det programmet har vi också nämnt flera gånger tidigare, tror jag. Gratis, det gör att din datorskärm får en... Hur ska man förklara det?
Ja, den ändrar ljusbalansen åt det rödare hållet istället för det blå hållet. Och då slipper du den här... Och den gör det i takt med den naturliga dygnsrytmen.
Och det är ju också var den omställer sig, var du är i världen. Så om du är i Sverige, då har du ju en annan tidszon än nere i Japan eller Australien. Men den ställer automatiskt om sig.
Mm. Så när solen går ner, då skiftar den successivt om från blått mot rött. Och gör det helt enkelt lättare för dig att ha en bra melatoninbalans och somna på rätt sätt. Kunna varva ner helt enkelt mot slutet av dagen.
Sen en annan, en näst sista grej som jag tycker är rätt skön. Det är, om man har Mac, då ska man ha ett program som heter Alfred. Och om man har PC, då kan man ha ett sökningsprogram som heter UltraSearch. Alfred kostar lite pengar, kanske 100 spänn eller någonting. Men det är hur bra som helst. Det gör att du trycker bara på en hotkey som du ställer in på ditt tangentbord. Sen när du trycker det, då får du upp en stor ruta, en sökruta med en liten hatt på, Alfred-hatten. Och så skriver du in bara vad du vill söka efter. Och den är hur bra som helst på att söka, och då får du upp allting. Min affärspartner har strukturerat upp alla sina filer på datorn så att allt för hans företag och allt han håller på med regelbundet, det är döpt på ett särskilt sätt. Precis som jag på min commonplace. Och då använder han Alfred för att hitta allt han vill ha till sitt företag. Får han upp det direkt. Slösar noll tid på multitaska. Ingen förlorad uppmärksamhet. Och det går direkt.
Det är alltså ett internt sökprogram för datorn.
Ja, det mycket, du har på datorn. Mycket bättre än datorns naturliga sökprogram.
Ja, det är ju värdelöst det där.
Mm, och UltraSearch är samma sak för PC. Fast den är inte lika bra som Alfred, men den funkar ändå. Och UltraSearch är gratis också.
Bra. LastPass har vi inte pratat om.
Just det, LastPass också. Har du det?
Ja, jag har LastPass. Det är alltså ett kassavalv för dina lösenord som håller reda på och dessutom automatiskt kan generera komplicerade och intrångssäkra lösenord för alla dina webbsidor som du går in på. Det är helt enkelt sätt att komma runt det här att du använder samma lösenord, samma enkla lösenord på allting. Det enda du behöver komma ihåg här, det är egentligen lösenordet till LastPass.
Mm. Ja, det är bra. Det är många som rekommenderar det. Det är säkert särskilt bra för lite äldre personer, tror jag. Och sen slutligen, vår sista rekommendation, det är programmet eller appen, eller vad man ska säga, Blinkist, som vi också har nämnt tidigare under något avsnitt. Jag tror det var du som nämnde det för många avsnitt sedan.
Mm, och det var faktiskt på rekommendation av någon som hade lyssnat och tyckte att det här, i och med att ni pratar så mycket om böcker, så är Blinkist en bra grej.
Ja, och vi har båda testat det fram och tillbaka, haft det en hel del. Och ja, det är ett bra program. Och jag tror det är väldigt bra för många lyssnare också, eftersom att många har hört av sig och sagt, ja, men nu, vi har inte tid eller lust att läsa eller vad det nu är liksom. Och då är Blinkist en väldigt bra lösning för det.
Ja, ja, det är ett sätt att snabbt få grepp om en bok och huvudidéerna i den. Och ett sätt att snabbare ta sig igenom ett antal böcker och kunna sålla ut vilken det är man faktiskt vill lägga tiden på att läsa helt och hållet noggrant från perm till perm.
Mm, det är lite som jag sa i det här avsnittet om mitt inlärningsramverk. Alla behöver ju inte ha ett liknande inlärningsramverk, men det är bra att ha ett. Och då måste man gärna, eller man ska gärna lära sig liksom att, inte nödvändigtvis speedreading, men man ska lära sig hur man sållar bort skit. Och många personer kan inte göra det, eller tycker inte om att göra det. Och då är Blinkist en bra ersättning för det, för du behöver inte kunna speedreading, för att de ger dig 1000 eller 2000 eller flera tusen boksammanfattningar där det redan är 100% sammanfattat. Så du får direkt information i den kondenserade formen. Och på så sätt, som precis som du sa, då, ja, det kanske är ingen bra bok, men då får du veta att det är en dålig bok snabbt.
Men glöm inte att det här kan fortfarande inte ersätta egen koncentration, fokus, hårt och djupt arbete. Utan det här är snarare en typ av sökfunktion, en väldigt bra sökfunktion efter den litteratur som du faktiskt är ute efter. Mm. Eller ibland så kan det vara en dålig bok som har rätt bra information i sig. Men man måste fortfarande ansträngas lite grann med det här korta formatet för att se till att det fastnar, att själva lärdomarna och informationen fastnar.
Ja, det som jag vill i alla fall minnas att jag sa det här i det där inlärningsavsnittet som jag gjorde, att syftet med att läsa, det är ofta att liksom vaska efter guld. Sen när man väl hittar guld, när man hittar någon skitbra bok, då gäller det att läsa om den mycket, eller, för man lär sig ofta inte allting första gången. Det finns ett fåtal böcker som innehåller många bra idéer, Och då ska man läsa om dem kanske en gång varje 6 månader eller en gång varje år innan man fattar allting riktigt bra. Och en sån bok är värd mer än 50 skräpböcker eller 100 skräpböcker. Så det här är ett bra sätt att hitta de böckerna utan att kunna speedreading.
Precis, Blinkist.
Mm. Och jag kontaktade faktiskt dem nu bara igår och frågade om... Jag sa att vi skulle nämna dem idag och att vi nämnt dem tidigare också. Så jag frågade dem om de kan ge oss en rabatt eller till lyssnarbrevet då. Och då först sa de att de kunde ge mig en 20% rabatt. Då förhandlade jag lite mer med dem och sa, men kan du inte ge oss lite mer? Vi har en podcast här. Och då sa de, jo, ni kan få 30 dagar gratis också. Ja. Så då kan man välja om man vill ha 20% rabatt eller 30 dagar gratis. Och det här skickar vi ut till lyssnarbrevet.
Mm. Grymt, verkligen grymt. Jan Lidén, som var vd på Swedbank, innan han blev vd så var han nämligen teknikansvarig. Och jag kommer inte ihåg exakt årtal, men cirka 1998, det är ändå ganska långt in i teknikutvecklingen och internet.
Mm.
Då kom han ner till mig som var analysansvarig för it-bolag. Och så skulle han prata med mig lite grann. Och bland annat så frågade han, det här internet, måste ni ha det, ni analytiker? Det blev en så absurd fråga så att jag kunde nästan inte svara någonting. Och så, men ja, jo, det måste vi faktiskt ha, sa jag ändå. Och då sa han, ja, kan du skriva upp vilka sidor du vill gå in på? Och det var tanken då att då skulle de ha en liten lista. Han tänkte sig säkert en 5-6 sidor som man ville gå in på, som man behövde gå in på.
Men det var det här i början då internet, det kostade verkligen mycket att söka, så man var tvungen att verkligen vara ekonomisk?
Nej, det 1998 kostade det ingenting heller.
Okay.
Utan det var ju inte... Okej, Swedbank var ganska sent ute, så vi hade fortfarande... vi kanske inte hade uppringt internet då. Då hade vi nog faktiskt fått någon typ av bredband, att alla hade tillgång till internet på sina datorer. Men Jan Lidén, tänk ändå, det här är personen som var vd för Swedbank innan Wolf. Det här är verkligen stort företag, teknikintensivt, informationsbaserat företag. Och vi var analytiker på aktieavdelningen. Och det han ville göra var skriva upp en liten lista på vilka sidor man kunde gå in på för att kontrollera att det inte hände någonting farligt eller att det kom virus in eller vad det nu än kunde vara för någonting. Utan men kan du skriva upp vilka sidor du vill gå in på från nu och för alltid? Ja, det fanns säkert någon tanke om att man skulle kunna uppdatera den där listan lite grann.
Men jag fattar.
Ja, det fanns noll förståelse för vad internet var och hur det fungerar.
Ja, det är så när nya medier kommer. Sen revolutioneras det.
Ja, då har jag lyssnat på det här specialavsnittet med en massa teknikgenomgång. Det produceras av tradevenue.se och klipps mycket bra av Johan Olsson. Det är Syding och Sundström som pratar.
Ja, och glöm inte att om du som lyssnare har någon särskild rekommendation till oss eller som du tror skulle hjälpa andra lyssnare, skicka till oss på Twitter eller maila oss på 25minuter@gmail.com. Eller om du vill ha alla de här grejerna i en lista som vi snackat om idag, då kan du få det på lyssnarbrevet. Och det kan du få på www.25minuter.se om du inte redan är med. Inklusive den här rabatten på 30 dagar gratis eller 20% rabatt på Blinkist.
Ja, bra. Tack för oss.
Tack och hej.
Vi tackar särskilt NGM för att de vill medverka till att producera 25 minuter.